Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Split Vision med mig, Karin Löving, och med Stina Segerström. Välkommen Stina.
Tack så mycket.
Nu är det 3 veckor kvar till Sveriges första match i VM. Och för att ett landslag ska fungera så krävs det en hel apparat runt omkring spelarna.
Ja, det gör ju det. Det är ju en ganska mycket större trupp än den spelartruppen som vi är bekanta med.
Ska vi ta en lite närmare titt på vad det handlar om?
Absolut. Vi har ju då de uppenbara förbundskaptenerna. Pia Sundhage, Lili som är assisterande. Och Lili då har lite mer hand om anfallsspelet. Och sen har vi Matti Demegård som har kommit med nu på slutet. Och har hand lite mer om det defensiva och även analys. Och sen naturligtvis en målvaktstränare, Mikael Olsson.
Sen är det ju de som ska se till att alla är hela och friska och laga de som går sönder. Det är 2 läkare och 3 sjukgymnaster.
Precis. Jelverton och Mats är de läkarna som är med. Och sen är det Annika och Karin och Jörgen är sjukgymnasterna som turas om lite grann.
Ja, Karin Skröder kommer ni att få höra mer om framöver. För hon är med i ett avsnitt av Split Vision som kommer den 1 juni. Då får vi veta mer om sjukgymnasternas jobb och hur mycket material de släpar över Atlanten i sommar och en massa annat intressant.
Ja, ja, sjukgymnasterna är ju faktiskt väldigt, väldigt viktiga. Man ser dem inte så mycket mer än något uttalande här och där om någon skada, men de har fullt upp i princip dygnet runt under de här veckorna med behandlingar och ja. Det brukar dessutom, deras rum brukar vara samlingsrummet där spelare som är lite understimulerade hänger och lyssnar på musik. Och, ja, så att, nej, det är ett viktigt gäng där.
Sen är det ju någon som tar hand om alla grejerna också.
Ja, men precis. Och det är ju Jessica Karlsson, eller Gerra. Hon ja, det är ju stjärnan i den där ledarstaben skulle jag vilja säga. Hon gör ett hästjobb och är så himla omtänksam och rodda liksom med allt, alltså alla vad spelarna vill ha, om det är någon som vill ha en tröja i storlek small med byxor i storlek large, så hon har koll på allt, på alla storlekar, på alla kläder, och det är rätt mycket med tanke på att det enda du tar med själv är i princip underkläder.
Ja, okej, okay. Så när ni reser så har man bara en liten väska.
Ja, folk brukar lyckas packa med sig ganska mycket ändå, men just klädmässigt så vi får ju både fritidskläder och ja, strumpor, det är ju sporttoppar och trosor typ. Som men, med.
Smidigt. Ja, är det några fler funktioner som finns runt landslaget?
Ja, en av de viktigare posterna, Linn Backe, hon är administratör. Det är hon som roddar med all planering och i princip allting runt laget under hela året med ja, planering, vart man ska vara och resor och boende och aktiviteter och rubbet. Jag kan säga att våra kära förbundskaptener är kanske inte de som har bäst koll på träningstider eller ja, någonting egentligen förutom fotbollsbiten. Så utan henne så skulle det nog inte finnas ett landslag på plats när det skulle vara där.
Ja, då är det ju väldigt, väldigt skönt att hon,
ja, men att hon precis. Fixar detta. Ja. Och sen har vi Helena Andersson, hon är idrottsfysiolog och har hand om den fysiska biten. Hjärtat kan man säga, hon med pulsträning och håller koll på spelarna så att man har rätt puls på träning och också då vilken återhämtning man behöver och sådär, så att alla ligger rätt, så det är en jätte lyx faktiskt. Då vet man att fysiskt sett så är man i topp till match. Ja, och sen så är Rebecka Hedin som är press- och medieansvarig som ser till att belastningen på spelarna, särskilt under ett mästerskap när de är rätt heta, så att de ändå får lite lugn och ro.
Ja, så det är ett rejält gäng som åker till Kanada där om ett litet tag.
Ja, det är en väldigt mycket större grupp än man ser utifrån så att säga. Sen byter sjukgymnasterna av varandra och läkarna också, så alla är inte på plats hela resan. Men ja, det är ett stort gäng, men alla har verkligen viktiga funktioner.
Nu har vi pratat om jättemånga viktiga funktioner runt landslaget som behövs för att allt ska funka. En annan viktig roll som behövs för att det överhuvudtaget ska bli någon match är ju domaren. Så idag ska vi lyssna på den svenska VM-domaren Pernilla Larsson. Hej Pernilla Larsson, välkommen till Split Vision.
Tack så hemskt mycket.
Du är fotbollsdomare, har varit FIFA-domare sedan 2010 och har nu blivit uttagen till att vara med och döma VM. Hur har den processen sett ut att bli uttagen till VM?
Jo, men man kan säga så här att för de som inte är så jätteinsatta i domarbiten så kan man säga att man kan säga att det finns som ett landslag i Sverige. Sen kan man säga att det nästan finns som ett landslag i Europa och ett landslag i världen kan man säga. Så om man är bland de bästa i Sverige så kan man bli FIFA-domare. FIFA-domarna sen går liksom till Europa först och är man då bland de bästa i Europa så börjar FIFA klura på lite så här, är det här någonting för VM? Så den här uttagningen börjar direkt efter förra VM i Tyskland 2011 så börjar de leta, vilka ska vi ha med oss till Kanada? Och då börjar de sortera lite, jämföra de som var med förra gången med de som de tror kanske är lite up and coming, lite så där. Och så börjar sorteringen, man åker kanske på ett atletikläger. Jag har varit på två sådana. Och så finns det ju ungdoms-VM som man också kan få bli uttagen till för att se liksom om man fixar det och sådär. Och lyckas man ganska bra där och sådär så går man vidare i selektionen. Så maj 2013 tog de ut första kandidatgruppen på 45 stycken huvuddomare från hela världen. Då var vi 16 stycken från Europa. Och nu är det 8 stycken plus en fjärde domare med en reserv kan man säga då, som är med till VM.
Du är huvuddomare, Anna Nyström uttagen som assisterande. Jobbar ni tillsammans under matcherna?
På damsidan jobbar man inte med fasta team på samma sätt som man gör på herrsidan. När Jonas Eriksson blev uttagen till VM-gruppen så fick han välja vilka han ville ha med sig och vilka han jobbar bäst med. På damsidan fungerar inte riktigt det. I Europa hade det fungerat för där har vi tillräckligt med kvalitet så att det funkar. Men från andra världsdelar så är det risken stor att man tappar en domare bara för att den personen inte har två assisterande som är håller klass. Speciellt från de länderna som inte är lika utvecklade de fotbollsmässigt då. Så jag får med mig Anna Nyström och vi kommer jobba ihop till en grund i alla fall. Och sen beror det alltid på prestation och så här. Det kan blandas och de är väldigt noga med att berätta att man får, alltså det kan lika gärna vara så att en blir hemskickad och den andra får stanna kvar och så. Så att, och sen så kommer vi jobba med ytterligare en då som kommer vara i våra team. Fjärdedomaren däremot, den kan variera från match till match. Så det vet man inte.
Hur långt innan får ni veta vilka ni blir som ska samarbeta?
Ja, det får vi inte veta förrän vi kommer dit.
Nej, okej, så det är först på plats.
Några vet ju, några som vet att de har tre stycken från samma land, de vet ju att de kommer jobba ihop.
Ja.
Men jag och Anna vet inte, vi tror ju såklart att vi kommer jobba ihop, men vi vet inte vem vi får med oss.
Nej, okej. Jag tänker på det här, alltså, i och med detta då, så kan det ju mycket väl vara så att ni som är i team, ni har olika språk. Ja, det är mest troligt. Men också olika förmåga att prata samma språk. Hur kan det bli svårt där med kommunikationen?
Mm. Det är ju en av de argument man skulle vilja ha för att alltid åka fasta team. Jag är ju självklart mycket, mycket bättre på svenska än vad jag är på. Alltså, som domare i kommunikationen är jag bättre på svenska än vad jag är på engelska. Jag har jättelätt för engelska, men det är ju inte mitt modersmål. Men visst är det så, kommunikationen och också, man har ingen möjlighet att ha matcher ihop innan. Nej, man åker dit. Det är ju en jättestor skillnad. Jag och Anna, vi har ju matcher ihop. Senast hade vi semifinal i Champions League till exempel. Och så internationella matcher har vi ihop. Och vi har också chans att ha förberedande matcher nu i damallsvenskan innan vi drar. Så att vi får prata ihop oss, så att vi kommunicerar liksom på samma sätt och så.
Ni har ju sådana hörsnäckor och pratar med varandra. Hur mycket snackas det under
matchen? Det snackas nästan hela tiden. Nu har vi ju inget sånt här, annars hade man gärna vilja skicka med ett exempel på hur det kan låta. Men det pratas jättemycket och kanske förhoppningsvis så kanske man inte ser det som åskådare, hur mycket som pågår liksom under. Men jag har haft kommunikationssystem eller headset i 5 år nu. Och det är ju det är ett hjälpmedel som inte går att beskriva så bra det blir. I jättemånga situationer där också tror jag spelarna kanske inte uppfattar att en assisterande är med och tar beslut fastän man faktiskt gör det. Och det är ju helt omöjligt att hålla. Jag måste följa bollen i vissa lägen och kan omöjligt hålla kvar blicken på det som händer bakom. Och då är det ju perfekt om någon annan kan göra det. Eller, man var skymd precis just när någon blev nedsparkad eller vad det kan vara. Och då kan man åtminstone få lite hjälp av de andra. Så det används jättemycket.
Jag undrar också lite, hur ser fjärdedomarens jobb ut? För jag, ibland upplever jag, om man tittar på tv, herrmatcher, att fjärdedomaren får lägga rätt mycket energi på tränarna som hetsar upp sig. Mm. Hur ser det ut?
Ja, men man kan säga så här att fjärdedomarens huvuduppgift är ju egentligen att vara mig behjälplig med det som händer på plan. Så prioritet nummer ett är ju alltid att vara mina extra ögon. Och inte bara liksom skriva minuter på mål och sådana där grejer. Det är ju fixa fjärdedomaren också. Men att vara den som håller kvar blicken när jag måste släppa till exempel, eller tar hand om saker som finns liksom, den stora vyn. Så. Och nu för tiden använder vi också, för fjärdedomaren har också ett headset, och vi använder också fjärdedomaren väldigt mycket till exempel den ytan som är precis framför fjärdedomaren, för där ser ju bänkarna ofta väldigt, väldigt bra, och jag ser ofta skitdåligt, för jag kommer ofta från ett annat håll och sådär. Så det är prio nummer ett. Prio nummer två är ju att se till att praktiska saker runt omkring löses. Till exempel då att nu är det inte vi som hittar på reglerna, det ska man ju kanske liksom återkomma till ibland. Ibland tycker vi inte heller att det är skitroligt att följa alla regler, men vi måste, det ändå på något sätt ingår i jobbet.
Ja.
Så fjärdomans uppgift är ju också att se till att det som vi har sagt innan ska gälla liksom. Men samtidigt inte heller jaga. Jag är ju inte så intresserad av en fjärdomare som är och petar i om en tränare står innanför eller utanför strecket i 2 sekunder. Det är ju, det, lägger man prio på det, då har man ju tappat matchen. Liksom. Men däremot att se till att saker och ting flyter. Till exempel då att inte tränarna brusar upp. Och i mina instruktioner till fjärdomar så ingår ju jättemycket att alltså jobba med social kompetens. Alltså var inte någon polis som står där och hela tiden letar fel. Utan den här tränaren, han är ju där för att det är hans jobb. Han är ju betald för att vara där. Det är hela hans tillvaro just nu går ju ut på att coacha det här laget. Vilket gör att det måste man ju faktiskt få lov att göra det. Man kanske måste prata med sin assisterande tränare ett par minuter. Fast bara en person får stå upp. Ja, men de kanske inte vill att alla spelarna ska höra, så då behöver de stå upp och sådär. Och just det här att arrangera sådana saker, det är liksom fjärdedomarens jobb så mycket som möjligt. Och självklart också administrera byten och sådana saker också. Det är väl ofta det man ser. Okej, det är en gubbe som, eller en tjej som håller upp en skylt. Liksom. Men det är ju kanske prio 3 på det hela.
Ja. Hur kom det sig att du valde att bli domare?
Jag har spelat fotboll sedan jag var 6 år. Och fotboll, jag har spelat andra, jag har hållit på med andra sporter med. Men fotboll har alltid varit nummer 1. Och så någon gång så, ja, men som A-lagsspelare så alla ska döma varsin ungdomsmatch. Och jag upptäckte väl att jag tycker inte att det var så himla jobbigt. Jag är skitdålig på att bestämma. Jag är en riktig velpotta. Plus att jag tycker inte det är så roligt att bestämma. Men jag är bra på att leda. Och tycker det är roligt att lära ut. Och jag tror att lite på det spåret blev det. För när man jobbar med ungdomsspelare så får man liksom lära ut och försöka vara lite pedagogisk och lite sådär. Och sen var det väl någon som kom och klappade mig på axeln och sa att men du, det går ju bra det här. Nu i efterhand kan man ju veta att det är klart att man gärna gör det. Så är det någon som fortsätter att döma en match till. Men jag gick på den lätte liksom. Och så var det väl någon som inte ville döma. Och då sa väl jag att nej, men det är inga problem. Jag kan fixa det. Så. Och till slut så var det någon från vår domarklubb då, som kom och sa att men herregud, ska du inte göra detta i domarklubben istället? Och jag blev nog mest bara glad att någon tyckte att det var roligt att jag var bra på det. Så jag började och då spelade jag parallellt. Och sen upptäckte jag nog att det som var mina starkaste egenskaper som spelare, läsa spelet och försöka tänka ett steg före och så här, det var också det som var mina starkaste kort som domare. Sen fortsatte jag spela parallellt ett tag tills jag då upptäcker att alltså jag är ju bättre på ena sidan, eller det här kommer nog förmodligen ta mig längre. Jag kommer nog få vara med om mer roliga saker på den sidan än att åka till gånghäster i Borås, kanske 10 mil från där jag bor och spela division 2 fotboll. Det var ju inte kanske lika spännande. Sen var jag livrädd för att jag skulle sluta träna om ingen driver på mig, om jag inte hade en tid att passa. Och jag var lite rädd för att bli själv, tror jag. Att man skulle vara så ensam hela tiden. Så jag dröjde mig kvar ganska länge. Sen blir det så här att när man kommer upp till en viss nivå så får man inte fortsätta spela fotboll. Det går liksom inte. Skaderisken är alldeles för hög.
Ja,
och man ligger i helt fel träning. Det gör ju inte samma saker. Så då fick jag ta beslutet. Nej, då får jag skita i detta. Och det har jag ju aldrig, verkligen aldrig ångrat.
Hur länge sedan var det?
Jag tror att jag slutade spela fotboll 2002.
Ja, okej.
Tror jag. För då gick jag upp som elitdomare, heter det då, dömde ettan. Och då får man inte fortsätta spela längre.
Nej. Hur ska en match se ut för att du ska vara riktigt nöjd med din egen insats?
Det var en spännande fråga. Man hade ju önskat att man säger så här, att ingen är arg. Alla är glada och nöjda. Fast det måste inte alltid vara så. För jag tänker så här att framförallt när man kommer till den här höga nivån. Det här är ju folks jobb. Det här är folks liv. De spenderar sjukt många timmar på detta. Så att, jag skulle säga att en match som jag är riktigt nöjd med. Då har vi haft ett bra flow i form av att vi har spelat på. Det är en match där jag har tillåtit mycket kamp. Där man tar de besluten som behöver tas i god tid. Ibland kan man bli lite seg och så tar det några för många sekunder innan man blåser. Och så hinner någon bli lite såhär, men vad i helvete och så lite sådär. Nej, men då har vi varit rappa i huvudet, legat ett steg före i tanken. Och så känner jag att det är också en match där jag kan förebygga mycket genom att prata med spelarna innan. Istället för att liksom bli förbannad och visa kort och sådär. Då känner jag nog att vi har gjort en väldigt bra match. Om vi har kunnat förebygga så mycket som möjligt och låta dem spela så mycket som möjligt. Då känns det alltid gött efteråt.
Känner du någon press när du kliver in på planen?
Ja, men på ett sätt gör man nog det. Samtidigt som att när matchen väl är igång så är det liksom vitt mot blått. Det är så himla sjukt. För att hur mycket saker som än pågår runt omkring. Så när jag blåser igång, då är jag så sjukt koncentrerad på det som händer. Så att allt annat liksom försvinner. Och nu innan så här till exempel, för innan VM här nu till exempel, så vet man att det snackas om 22 kameror, det snackas om en helikopterkamera och det snackas om mycket såna här saker. Vilket då kan bli ju lite så här, lite darrigt ändå, liksom shit. Men samtidigt är jag trygg i att när jag väl blåser igång sen så kommer jag kommer inte överhuvudtaget ägna en tanke åt det. För att man har så sjukt upp med allt som är runt omkring liksom. På planen själva spelet. Sen är det ju, ska man ju säga så här att när man dömer damallsvenskan så betyder det att jag har kanske på 122 omgång eller 122 matcher på en säsong och 22 omgångar så har ju jag kanske 18 matcher utav dem, vilket gör att man möter lagen ganska ofta. Mm. Och då på gott och ont. Det finns ju de som kanske inte tycker det är så roligt att möta mig ofta. Men, nej, men just att man blir ganska bekväm med det. Att man är framförallt här på hemmaplan. Att man ändå vet, man vet vad som gäller. Man vet vilka spelare man har att göra med. Vilka spelartyper. Man vet vilket språk de pratar. Man vet vad de har för uppställning. Man vet vilka sådana saker. Och då blir man också tryggare i det.
Mm. Hur mycket, för det blir ju en vardag då med damallsvenskan. Du säger du lär känna dem. Hur mycket läser du in dig på lagen i VM? Spelarna och,
så mycket som det går. Ja. Alltså, det som är svårt nu innan är ju att jag har ingen aning om vilka matcher jag kommer döma. Det jag vet som säkert är ju att jag kommer inte döma Sverige. Jag kommer inte döma Sveriges grupp, det gör man ju inte. Som Sverige är på Vancouver-sidan så kommer jag vara på Montreal-sidan. Så det är lite sådär, så långt vet man. Sen försöker vi så mycket som möjligt att hitta matcherna, de träningsmatcher som finns och kunna titta på dem. Man försöker läsa in sig på lagen i form av att man, ja men dels kända spelare och sådär. I vissa lag är det ju skitsvårt för de spelar nästan inte utanför sin region liksom, de spelar inte utanför sin konfederation. Och sen jobba lite med hur deras ungdomslag har spelat till exempel och vad de brukar ha för spelsystem. Kanske har de en tränare som någon vet sedan tidigare hur den tränaren brukar spela med sina lag. Och så mycket som det går. Men vi jobbar mycket, mycket mer. Det går inte att förklara hur mycket det har utvecklats de senaste, kanske från förra VM eller kanske strax innan förra VM:et. Där man jobbar, vi också jobbar mycket, mycket mer med spelsystem och spelartyper. Och inte bara sitter och letar efter problemmakarna så, utan också hur har de tänkt att spela och vad betyder det för oss?
Mm. Du var inne på det, du har tidigare dömt U20 VM, U17 VM, du har dömt Champions League-matcher. Hur känns det nu att du faktiskt ska vara med i själva VM
i sommaren? Riktiga VM. Ja. Jo, men det känns jättebra och jag tror att jag får landa lite. Det är det största evenemanget som finns. Och det är så inom damfotbollen såklart, men också ett av de största damevenemangen som finns. Och jag tror inte riktigt att jag har smält det riktigt. Men så tänker jag ibland så här, lite så här när man börjar få lite sån lätt hjärtklappning. Vi har varit på förberedande läger i Zürich här nu en vecka och med, då känner man ändå att det är ganska stor press alltså. Och det här är, alltså det är ett jätteviktigt evenemang. Men någonstans så får man också backa och klura på så många som hade chansen att komma hit. Och så får man landa i det någonstans. Att någonstans så är det någon som har valt att jag ska vara en av de 8 domarna från Europa som ska med. Då får jag försöka vara trygg i det. Att ja, men då är det väl någonting då som jag gör som är bra. Och inte fokusera så mycket på mina svaga punkter. Utan mer fokusera på det som är bra, de svaga jobbar man ju alltid med, men mer fokusera på vad det var som gjorde att jag tog mig dit och var trygg i det istället. Mm.
När ni står där, du och de andra domarna och lagkaptenerna, och det ska bestämmas vem som börjar på vilken sida, sånt, vad säger ni till varandra?
Man hejar på varandra, och fast man precis hejar på varandra alldeles nyss, så hejar man igen. Och sen får de välja färg, blå eller gul. Sen är vi väldigt olika domare. En del singlar slant och släpper den på gräset. Jag är skitnoga med att jag ska fånga min peng. Det har ju hänt att man har i princip knockat någon med den här pengen också. Det händer också. Och sen får vi en chans att säga några ord till varandra innan de sticker ut och kollar målen, mina assisterande och så. Och då är det ju kanske så att vi har något speciellt fokus idag. Liksom att nu jävlar, nu kollar vi det, eller nu släpper vi inte rätter.
Vad är det som bestämmer om ni ska ha något speciellt fokus? Vad är det som avgör det?
Nej, men det kan vara till exempel att man har haft lagen innan. Eller att man har sett en av matcherna innan. Man kanske har sett att det är mycket stök i staffområdet. Eller de ställer allt. Det är 2 spelare framför den som är tänkt att nicka in den här bollen eller något sånt där. Och att det finns någonting, nu tog jag det som ett exempel just för en hörnsituation eller något sånt som man har sett. Som det här kommer vi inte släppa i alla fall. Man kanske såg att det inte blev så bra sist och då, nej men det här får vi fokusera på för det här är bra för oss liksom. Eller att man vet att idag kommer det vara 2 lag som spelar extremt mycket långbollar. Att då kanske vi fokuserar på det liksom, att släpp mig en gång och stick för du måste vara i andra straffområdet om en stund och så.
Vilka är de svåraste situationerna som uppstår på planen under en match?
Nu tänker alla då att nu kommer jag säga straffområdet. Ja, det kan vara straffområdet. Det kan också vara i situationer där vi är, nu blir det väldigt domartekniskt nu, men där vi är strax utanför straffområdet. Där jag kan se att, att det är på väg att komma en lång boll in i straffområdet, men jag kan inte starta innan. Jag skulle vilja springa in och ställa mig där innan bollen har gått. Men jag kan inte starta innan för jag måste också hålla kvar blicken på bollen till exempel. Eller jag kan inte stå i vägen för bollen till exempel. Det kan vara en sån här riktig luring, för att då måste det gälla det fort som bara den och hitta en bättre position så att man ser var bollen dimper ner. För att utanför straffområdet gör ju ingen nytta om det står 10 stycken inuti straffområdet. Det är typiskt en sån här som jag tycker är lurig. Målvakter som spelar långt ut på en kontring är alltid sådär. Man vill så jäkla gärna att det ska bli rätt. Man vill så väldigt, väldigt gärna se vem som först har bollen, målvakten eller försvararen till exempel. Det kan också vara en sån här, speciellt i kontringslägen och så. När vi kommer till Kanada så kommer vi spela bara på konstgräs. Vilket underlättar ibland för domarna, för att det blir inte några felstudsar och sådär. För det kan också ställa till ganska mycket. Det kan bli tufft när det blir en plan som inte riktigt är i bra kondition. För då får vi också mycket konstiga, orena situationer kan man säga.
Mm. Vad är det som är det roligaste, tycker du, med att vara fotbollsdomare?
Jag tror att det är dels teamkänsla. Att man faktiskt har jättemycket teamkänsla och att man... Just det vi, när man pratar om det här med hur mycket vi pratar med varandra. När man har haft en match som man faktiskt löser skitmycket grejer genom att prata med varandra. Utan att vara förbannad i hela matchen på spelarna. Utan att man är liksom, man har en skönt flow, man har bra snack med spelarna. Vi har löst jättemycket situationer genom att snacka med varandra. Och man känner liksom att alla är med i matchen och alla vill hjälpa till och så. Det är nog fasen det roligaste. Och där man också upplever att spelarna, alla kan ju inte vara nöjda. Det är omöjligt. Alla vill ju vinna. Och det här är ju en match i matchen för mig med. Jag vill ju också gå därifrån och känna att men det här, nu har jag gjort det så bra så att ja, bättre än så här. Sen att inte alla är nöjda, det får jag räkna med. Det är nog det roligaste när man kan gå härifrån och känna att men det var, vi gjorde det bästa vi skulle kunna. Och även om inte alla situationer blir perfekta så har vi ändå gjort vårt allra yttersta för att lösa det som blir. Då känner man sig liksom, det här, det är därför man gör det här. Då är det roligt.
Känner du, har du någon liksom sista finputsning som du vill göra nu fram till?
Jag tror att det handlar mest om dels att behålla den fysiska statusen. För nu på något sätt så pikar man till det här löptestet som är liksom, det blir så himla viktigt. Men det är ju inte det som det gäller. Det gäller ju att fixa matcherna. Så det blir att behålla det och träna lagom mycket så man inte får liksom någon form av idiotryck här nu och träna för mycket. Men sen också läsa in sig ännu mer på de eventuella lagen man kommer få och försöka se de matcherna som finns och så och hitta lite sådana grejer känns också viktigt. Ja, det är nog det som kommer vara på slutet.
Mm. Jag tänker på en sak som det är ju inte så vanligt förekommande ändå med filmningar inom damfotboll som om man tittar på matcher. Nej. Där herrar spelar. Mm. Vissa lag, vissa länder. Ser man någon tendens att det ändå skulle öka? Jag tänker kanske framförallt bland yngre spelare. För nu finns det ju så mycket tv att titta på och man tar ju efter det man ser.
Mm. Man ser faktiskt en tendens att det ökar också. Inte bara i själva spelsituationen utan man försöker ta nytta av andra grejer i fasta situationer och andra saker. Att det såg vi jättetydligt på U17-VM i Costa Rica förra året. Men vi pratar ganska mycket om detta och framförallt filmningar som har med spelsekvenser att göra, alltså i spelets gång. Att vi försöker hitta tidigt när vi kan se att det finns liksom indikation på att det kommer bli en filmning. Om man skulle tänka sig att vi har en spelare som kommer helt ensam mot en försvarare. Bollen håller på att rinna ut, hon har ingen att spela. Då finns det ju inte jättemycket anledning att stå upp liksom. Om jag tar det som ett exempel. Då ska det ju också kanske ringa i mitt huvud att nu kommer hon kanske söka någonting här. Med det är det ju inte sagt att jag då bara ska vifta bort henne, för är det en frispark så är det en frispark, självklart. Men att det är klart att som anfallare är man väl inte dummare än att man försöker att nå en fördel utav det och få sitt lag och få en fin frispark istället. Men jag tror att vi också jobbar mycket, mycket mer så att vi förebygger i huvudet liksom, vad kan komma och i vilken situation skulle man i så fall vilja ha den här, och försöker då skaffa sig en jävla bra placering så att man ju också kan se om det är en frispark på riktigt eller är det någon som försöker att få en frispark. Och vi pratar ändå väldigt mycket om det och att försöka få hitta det tidigt så att det inte hinner bli för stort inom damfotbollen.
Ja, för det, tror du att det är möjligt att ska vi säga stoppa den utvecklingen?
Alltså jag vet inte. Alltså det handlar ju också om att det går fortare och fortare. Och det gör ju damfotbollen med. Jämför man bara några år sedan, då går det mycket, mycket fortare. Och att också att insatsen blir ju högre. Fler och fler blir professionella och man vill vinna till ännu högre pris. Liksom. Men det handlar ju också mycket om att vi ska vara med redan innan det händer på något sätt. Och inte bara vara arga och förbannade utan liksom hitta och förebygga.
Jo, det var en sak jag tänkte på. Du pratade om att när matchen väl är igång så är det liksom, då är det fokus bara på det. Men går det ens att tänka på att det beslutet som du ska fatta på en bråkdel sekund, det sitter folk och ser repris efter repris efter repris?
Nej, det går inte att hålla på med det. Alltså, jag vet att jag kände så i början när jag hade tv-matcher. När TV4 då sände matcher, eller TV4 Sport som det var i början. Då vet jag att jag kände så ibland när det var så där lite ett, oj, jag undrar om detta blir rätt nu. Men problemet är att så fort man börjar tänka så börjar den situationen hänga kvar. Så då missar jag ju andra situationer för att jag fortfarande tänker på den här straffen och fan, tänk om det inte blir rätt nu. Oh, gud, sådär. Och det så, och man skäms lite grann och hur kunde jag gjort det annorlunda? Varför missar jag det? Eller sådär. Det är en av de där grejerna som man måste alltid utveckla. Släpp, alltså snap. Bara klicka och gå vidare. För att oavsett hur dåliga beslut den gör så måste du släppa och gå vidare. För att annars kommer du göra ännu mycket sämre. Det är ju erfarenheten som jag tror alla domare kan skriva under på. Om du hänger kvar då jädrar, då kommer det fler grejer på det sen. Och sen är hjulet igång liksom.
Ja, just det. När åker du förresten?
Jag åker 28 maj.
Så då har ni några dagar på
er. Vi har 10 dagar innan.
Ja. Och det är under den tiden ni får veta då vilka matcher det blir. Mm.
Då får vi reda på vilka teamen blir, vilka matcher, första omgångarna då.
Ja, just det. Ja.
Vilka som har match. Och man får liksom bara, dels får man, jag kommer inte ihåg hur många timmar man får innan, men det är inte så långt innan man vet. Och sen får man liksom en match i taget, så det är inte så att jag vet då vilket hela gruppspelet eller så, utan det beror ju också på hur det går. Mm. För skulle det vara så att man gör bort sig redigt i första så är det inte säkert att jag får något mer.
Nej, just det.
Utan då, ja, de bästa domarna ska döma VM, så att då får man inget mer. Och sen kommer det ju vara, i gruppspelet är det ofta så då att man försöker se till så att inte Europadomarna dömer Europalag till exempel. Det finns ingen regel eller så, man försöker så mycket som möjligt att se till att det liksom portioneras ut då. Mm. Och sen tror jag att det kommer vara så här att efter kvartsfinalen då skickas, då är det första liksom hemskickningen där, för då behöver man inte lika många domare längre. Och då till exempel då om Sverige är kvar i turneringen då, så kan jag vara kvar, men det är inte alls säkert, för att ju bättre det går för Sverige ju sämre är det för mig, kan man säga. Men det är klart att man tycker att det är bra för Sverige såklart, men så fungerar det, att man har inte så stor nytta av mig då, eftersom jag inte kan döma Sverige och Sveriges sida liksom. Så att så går det till, och då fram tills dess så är det bara att bröta på.
Ja, då hoppas vi att det går alldeles utmärkt. Det är så, ska bli spännande att följa.
Mm, ja, men det ska bli jättespännande.
Ja. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Tack. Pernilla Larsson alltså. Det var väldigt mycket där som man inte har tänkt på.
Ja, men verkligen. Det är kul att få höra, särskilt vilket jobb de lägger ner för att förbereda sig och hur seriöst, eller hur allvarligt de tar på sin uppgift, tycker jag är jättekul, inspirerande. En stor respekt.
Du pratar ju om det här att de inte har team på samma sätt som är på herrsidan. Det är ju lite synd att det inte funkar.
Ja, det är det absolut. Man kan ju se dem lite som ett lag. Det är som att man som landslag skulle plockas ihop för första gången precis innan ett mästerskap och inte känna varandra. Så det är inte jättelätt att får att flyta på, och som hon säger att de är ju verkligen ett team. Så naturligtvis hade det säkert varit optimalt att det alltid var så. Så att vi får väl se vad som händer i framtiden. Det är ju samtidigt viktigt att plocka upp de, vad ska man säga, domartalangerna från länder med lite färre kvinnliga domare på högsta nivå. Så det är klart att de också måste få vara med och utvecklas. Men,
ja. Mm. Ja, vi får se hur det blir framöver. Yes. Det är lite lustigt att höra henne säga att hon inte alls tycker om att bestämma, men att hon tycker om att leda.
Ja, och det tycker jag är kul att höra. Det känns som att det är så man vill en domare ska tänka. Att jag tror att vi alla har stött på de här maktmissbrukardomarna som bara är med för att de tycker att det är kul att få vara på toppen på något sätt och verkligen bestämma. Att ha en domare med den inställningen och där hon vill precis bara leda och liksom guida spelarna. Tycker jag är väldigt sunt. Så jag hoppas att det är fler som tänker så eller som tar efter.
Mm. Nu har vi kommit fram till Alvas lista. Så vår expert och krönikör Alva Nilsson har idag tagit en lite närmare titt på vilka som är favoriter till att vinna guld i detta VM.
Det är mindre än en månad kvar. Jag tänkte att vi skulle prata om något så uppenbart som favoriterna till att vinna guld. Det känns som att alla egentligen tänker samma sak om vilka som är favoriter och vilka som kan skrälla och vilka som inte kommer ha en chans. Men varför inte göra det officiellt också? Som jag ser det finns det tre stora favoriter i det här mästerskapet och några som ligger där bakom och mycket väl kan sticka upp och få åt sig en finalplats eller till och med ett guld. Vi börjar med en av de största favoriterna, så är det USA. De drömmer om att vinna sitt första VM-guld sedan 1999. Då vann man på hemmaplan. Kan man göra detsamma i Kanada? Man har en bred trupp och gillar att spela under press. Och press kommer de att ha på sig i och med det fantastiska publikstöd som de antagligen kommer att ha i grannlandet. En annan favorit som inte går att bortse ifrån är ju Tyskland. Tyskland vann VM-guld senast 2007 såklart i Kina. Då Nadina Angrer höll nollan rakt igenom VM och det vore ju högst osannolikt om hon kunde göra samma sak nu. Men att Tyskland kan vinna VM-guld trots att de har skador på nyckelspelare, det är glasklart. En tredje favorit, ett tredje lag som jag håller som favoriter som mycket väl kan bli guldmedaljörer, om de håller nerverna i styr, är Frankrike. Frankrike har ju till skillnad mot Tyskland och USA aldrig ens tagit medalj i ett internationellt mästerskap. Men de har spelarna, de har truppen, de har kunnandet, de har målchanserna. Så att jag tror att de mycket väl kan stå där som mästare, och de har också en väldigt bred trupp. Har man råd att hålla en av mina absoluta favoriter, Tomis, på bänken, ja då kan man vinna. Tre andra snabba outsiders som också vill lägga vantarna på medaljplatsen är Japan. De regerande mästarna som har vacklat lite under fjolåret och under året kan mycket väl få allt att stämma även den här sommaren. Vi har Kanada som inte är så mycket outsider som man egentligen kan tro. De hade kunnat spela OS-final 2012 och de vann bronset. Och med hemmaplan så, ja, varför inte? Vore inte det lite coolt ändå? Tredje laget som jag håller som en outsider, men där tippar jag egentligen mer med hjärtat än med hjärnan, och det är Sverige. Det är inte mycket som har klaffat för Pia Sundhage senaste året, men det kan lika gärna göra det nu. Alltså det kan bli så att man får på en riktig fullträff, men det kan också bli så att allt går åt helvete. Jag skulle rekommendera Sverige att gå för att säkra en OS-plats snarare att gå för medaljer. Men självklart ska man drömma om guld. Stina och Karin, vilka tror ni står där som slutsegrare till slut? Är det någon som jag helt har glömt bort att räkna in i det här racet? Hit me!
Ja, det kändes ju som att Alva hade täckt in det mesta av det som jag har tänkt på som favoriter. Ett land som jag osökt kommer att tänka lite på är ju Brasilien. Det poppar upp, men jag vet inte riktigt hur läget ligger där för närvarande.
Nej, de har ju spelarna och kvaliteterna, men man vet ju aldrig riktigt med Brasilien. Men annars, det är som du säger, Alva kan sin damfotboll, och jag tror att vi inte kan göra någon egentligen bättre analys. Det är om man skulle lyckas kläcka ur sig någon skräll. Jag tänker lite på Schweiz, Holland, Spanien. Där det finns spelare som är riktigt, riktigt duktiga. Men de kanske inte har samma bredd. Och de har inte samma rutin. Så, men man vet ju aldrig. De kan ju skrälla. Men kanske inte hålla ett helt mästerskap. Men.
Nej, det de kanske kan göra är ju att de en bra dag kan de ju slå ett bra lag. Men då kanske de slår ut något lag ur gruppen. Precis. Som man annars hade som favorit. Så det kan väl göra att det blir fler om kampen kanske.
Ja, men precis. Jo, men det brukar alltid vara något lag som sticker upp sådär. Och även om de inte når hela vägen fram till final så ändå, ja skrädda lite. Och jag tror att det är tre. Sen finns det även Colombia. Nu har jag inte stenkoll på dem, men jag vet att de har haft bra ungdomsflicklandslag med väldigt bra spelare. Och det är väl kanske några av dem som har tagit ett kliv nu. Men ja, nej, och sen så som sagt nämner ju Alva Sverige. Och jag kan väl egentligen också tro att varför inte. Tidigare år så har ju Sverige ibland varit favorit, eller man har trott mycket och det har skrivits mycket och förväntningarna har varit skyhöga. Och nu senaste tiden känns det som att förväntningarna är jättelåga. Och tidigare så har det ju inte blivit final, så varför inte att gå in i en turnering utan krav på sig. Kanske är precis det Sverige behöver.
Ja, men det kanske är mer, ja, det kanske inte alls är så dumt. Inte så höga krav, istället bara nej, men nu ska vi minsann.
Ja, men precis. Ja. Och slå i underläge, ja. Det är också lite så svenskt. Så. Man, vi är inte som USA och tycker att vi är störst, bäst och vackrast. Och, ja. Så det är, ja. Mm. Vi ger inte upp.
Vi ger inte upp, nej. Det gör vi inte. Nix. Nästa program så får vi träffa Emma Berglund.
Mm. Det är nog framtiden på mittbacksidan där ett par år framöver skulle jag tro.
Mm, då ser vi fram emot detta. Glöm inte att följa oss på Twitter, @splitvisionpod. Man kan även gå in på splitvisionpod.se för att se lite extra material. Och sprid gärna podden till andra som gillar fotboll, så blir de också glada. Tack så jättemycket för att ni lyssnade, och tack Stina för att du var med.
Tack själv.
Hej hej.
Hej hej.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.